Kan man lämna en församling eller kyrka? Jag är medveten om att det här påståendet är ju provocerande. För svaret är ju självklart, säger någon. Man kan ju droppa sitt medlemskap och man kan gå med i en annan församling. I Sverige har vi ju föreningsfrihet. Och det är ju ett statistiskt faktum att tusentals migrerar mellan församlingar och kyrkor varje år. Men ur en andra synvinkel då? Kan eller bör man lämna en församling eller kyrka? Om vi bortser från det här perspektivet, alltså man flyttar geografiskt från en församling till en annan församling i Sverige inom samma samfund. Om vi bortser från det perspektivet så säger någon att här är också svaret självklart. För Bibeln till och med uppmanar folk att lämna församlingar och kyrkor som är villfarande. Till exempel Romarbrevet 16, vers 17 och 18. Jag uppmanar er bröder att ge akt på dem som vållar splittring och kan bli till fall i strid mot en lära som ni har fått undervisning i. Vänd er bort från dem. Ty sådana tjänar inte vår Herre Jesus Kristus utan sin egen buk. Och med milda ord och vackert tal bedrar de godtrogna människor. Uppenbarelseboken 18, vers 2-5. Och här är ju en beskrivning av den fallna kyrkan, den babyloniska skökan, och så står det: gå ut från henne, folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor. Gå ut från henne, lämna den fallna kyrkan, den avfälliga kyrkan. Och det är sant att man både kan och ska lämna vissa församlingar och kyrkor. Men låt oss hålla fast vid frågeställningen och problematisera den ytterligare. Paulus och Johannes skriver om uppenbart villfarande församlingar och kyrkor. Är det helt legitimt att lämna församlingar av helt andra skäl? Till exempel att man inte trivs eller känner sig hemma. För att den inte motsvarar de förväntningar man hade. För att man inte drar jämnt med andra medlemmar. För att man inte känner sig uppskattad. För att man vill ha en mer dynamisk predikant. För att man känner sig kränkt. Och så vidare och så vidare. Här kommer vi in på intressanta områden. Som visar lite hur vi har blivit präglade av vår samtid. Medvetet. Kanske inte, men omedvetet. Så släpar vi med oss värderingar från samtiden och in i det andliga. Kan man jämföra en församling med vilken annan organisation som helst? Kan man agera gentemot församlingen som man agerar mot en ICA-butik som säljer varor som man inte är nöjd med? Jag vill ju ha det här. Men jag fick det här och då går jag till en annan butik. Jag går till Konsum istället. Är församlingen en intresseförening så att man måste dra jämt med andras personkemi för att passa in? Är församlingen en gjutform där alla ska vara lika? Ha samma personlighet? Och om nu jag inte är som andra, är det då meningen att jag ska söka mig till ett annat andligt socialt sammanhang? Är det viktiga inte att jag har Jesus och min bibel och umgås med Gud i bönen och församlingen är någonting sekundärt? Någonting som andra kanske passar för, men inte jag. Kan man resonera så? Jag tror som sagt att vi är väldigt präglade av vårt västerländska tänkande och kultur mer än vi anar. Så att vi har blivit främmande för biblisk kristendom. Vi är också präglade av den här religiösa pluralismen. Alltså det finns så många kristna schatteringar överallt. Så att vi lätt kan blanda ihop det med kommersiell pluralism, alltså att det finns så många varor och tjänster som man kan skaffa sig. Det är lätt att blanda ihop det här. Efter reformationen så splittrades ju kristenheten i hundratals och så småningom tusentals olika riktningar. Inte tack vare den lutherska reformationen utan tack vare den kalvinistiska reformationen och vederdöparrörelsen. Den lutherska kyrkan, det är ju egentligen bara en fortsättning av Jesus grundade sin kyrka, och kyrkan spreds och så kom kyrkan till Sverige genom Anskar, och sen när reformationen kom så reformerades kyrkan. Den lutherska kyrkan har egentligen inte delats upp så mycket förrän fram på 1900-talet då. Då vi kom, LBK och lite andra små kyrkor. Men den kalvinistiska kyrkan, reformerta kyrkan, den har ju delat sig i hundratals grupperingar med metodister och kalvinister och menoniter och så vidare. Så frågeställningarna som vi har idag är ju inte så aktuella på Bibelns tid. För du har inte så mycket att välja på då. Men låt oss då se hur församlingsmedlemskapet gestaltade sig i Bibeln. På Gamla testamentets tid så var det betydligt mer okomplicerat. Man kunde inte alls söka något medlemskap i Guds rike, för det var givet åt ett etniskt avgränsat folk, Jakobs efterkommande, omgärdat av förbundets lag, definierat genom omskärelsen och deltagandet i den religiösa kulten, i offren och i bönerna. Bara undantagsvis så inlämnades också hedningar i Guds Israel. Var man född som en efterkommande till Jakob, var man som gosse omskuren och deltog i det andliga livet och strävade efter att följa Mose lag, så hörde man till Guds kahal, Guds församling. Inte så att man hörde till Gud av den anledningen, men så att man räknades till Guds församling. De som i inre mening hörde till Guds folket, det var ju det äkta Israel. Det sanna medborgarskapet i det andliga Israel, det hade inte med medborgarskapet i nationen att göra. Och med omskärelsen, utan den hade med tron på löftet till Abraham. Löftet om Abrahams välsignelse. Löftet om Messias. Och omskärelsen skulle ju vara förenad med en inre omskärelse. En andlig omskärelse. En pånyttfödelse. Som vi läser i 5 Moseboks 30 kapitel och från den 6 versen. Herren din Gud ska omskära ditt hjärta och dina efterkommandes hjärtan, så att du älskar Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ. Då ska du få leva. Vår församlingssyn bygger på nya förbundets skrifter, eftersom allting förändrades efter Kristus. Det är dock en svårighet, eftersom det inte finns en detaljerad församlingsordning i Nya testamentet. Det finns inga stadgar för en församling. Det finns ingen beskrivning av medlemsupptagande och så vidare och så vidare. Det första vi ska säga om medlemskap i lokalförsamlingen är att det inte är så att om man blir medlem i en lokalförsamling så blir man automatiskt medlem i Guds rike. Barn hos Gud blir man. Hur då? Kalle? Ja, genom tron. Genom tron på Jesus Kristus som är offrad i vårt ställe. Att han led det ställföreträdande straffet på korset och uppstod till vår rättfärdiggörelse. Det är det som gör oss till Guds barn. Att man är rättfärdiggjord genom tron. Och man kan enligt Bibeln råka tillhöra en kristen församling utan att dela tron. Man kan ju alltså hyckla tron. Vi läser i 1 Johannes brev, det andra kapitlet, från den 19 versen. Från oss har de utgått, men de hörde aldrig till oss. Om de hade hört till oss skulle de ha blivit kvar hos oss. Men detta skedde för att det skulle bli uppenbart att alla inte hör till oss. Och Apostlagärningarna 20:30. Ur er egen krets skall män träda fram och förvränga sanningen för att dra lärjungen över på sin sida. Men i Nya Testamentet så blir följden av att man kommer till tro att man också förenas med församlingen, ekklesia på grekiska. Kommer man till tro så förenas man med församlingen. Det beskrivs som det naturliga. Att den som kommer till tro blir en del av den lokala församlingen. Det är inget långt steg, utan det beskrivs som en självklarhet. I Apostlagärningarna 2 så har vi ju en beskrivning av den första kristna församlingen i Jerusalem. Och när människor blir omvända genom förkunnelsen så står att antalet lärjungar ökade, vers 41. Dessa som är skaran av de som ökade på grund av att de kom till tro, de döptes, vers 38. Tillsammans med sina barn, vers 39. Er gäller luftet och era barn. Och så samlades man kring apostlarnas lära och gemenskapen i brödsbrytelsen och bönerna. I vers 47 läser vi att Herren ökade var då skaran med de som blev frälsta. Så de som blev döpta och omvända identifierades med den faktiska skaran av de som samlades kring undervisningen, bönerna och brödsbrytelsen. Märker ni att det är liksom inte två steg att ja, nu har jag blivit omvänd, kanske skulle jag gå med i en församling då också. Utan de blev omvända, de blev döpta och så ökade skaran. Församlingen ökade. Intressant är att när ordet församling för första gången förekommer i vårt Nya Testamentet så är det faktiskt innan den kristna församlingen uppträder som en organiserad enhet. Det är i Matteus evangeliets 16:e kapitel. Det står alltså om församlingen innan församlingen faktiskt är organiserad. Så Jesus förutser församlingen. Så kan man ju säga att det finns ju en församling i praktiken i den judiska synagogan. Men den här församlingen som Jesus talar om är ju byggd på klippa. Petrus bekännelse att han skulle till Messias och Jesus säger att han ska bygga sin församling ekklesia på klippan, vers 18. Och även om här åsyftas församlingen i vidare mening som den utvalda skarorna och alla troende, så blir det mer konkret när Jesus börjar tala om himmelrikets nycklar. Han talar om det i Matteus evangeliet 16:e kapitel. Och sen talar han om dem också i det 18:e kapitlet. Och i det 18:e kapitlet, då är det en församlingssituation. Väldigt tydligt. En broder försyndar sig. Och man förmanar honom. Först enskilt och sen med två eller tre vittnen. Och så till sist ska allt sägas till församlingen och församlingen ska fälla domslutet. Och i versen efter här, när det står om att församlingen säger det till församlingen, så motiveras varför församlingen kan betrakta en person som förmanad, som är förmanad men som inte omvänt sig, som utanför församlingen. Ni ska betrakta dem som hedning och publikan. Varför kan man göra det? Jo, vers 18. Allt vad ni binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och allt vad ni löser på jorden ska vara löst i himlen. Så här ser ni att det handlar alltså om en konkret församlingssituation. Och den konkreta församlingen har makten att lösa och binda. Gud är församlingens självklara motpart. Det är församlingen som det handlar om här. En individ beskrivs, men bara i relation till församlingen. En församling med uppdrag och omsorg och med en auktoritet given av Kristus själv. I vårt moderna samhälle, där alla ska vara fria individer, då kan det ifrån religiöst håll låta som om det primära är den enskilde och Gud. Det viktiga är den enskilde och Gud. Och att församlingen, det är liksom ett bonus. Det är en förmån och det är en möjlighet, men det är ingen nödvändighet. Att det är ett val man kan ta. Att höra till eller inte höra till en församling. Det här tänkandet, det finns inte i Bibeln. Gud interagerar i Bibeln med individer. Men det är oftast profeter och apostlar, utvalda personer. Oftast. Och basen är församlingen. Och varför har vi så många brev i Bibeln till församlingar? Det är bara några enstaka som är till individer. Timoteus och så vidare. Ja, det är till och med så att församlingen tycks stå över apostolatet till och med. När han tilltalar församlingen i Korint så bekänner han församlingen som ägare av både predikoämbetet och apostlatjänsten egentligen. Första Korintierbrevet 3, vers 21-23. Därför ska ingen berömma sig av människor, eftersom allting är ert. Det må vara Paulus, Apollos eller Kefas, det må vara världen, liv eller död, nutid eller framtid. Allting är ert. Men själva tillhör ni Kristus och Kristus tillhör Gud. Hur kom Paulus fram till att församlingen i Korint hade denna höga ställning, trots att han i samma kapitel talar om dem som kötsliga människor och omogna? Han skriver därifrån vers 1: bröder, själv kunde jag inte tala till er som andliga människor, utan som kötsliga människor, spädbarn i Kristus. Mjölk gav er att dricka, fast föda fick ni inte, det tålde ni inte, ni ännu inte, och det gör ni inte nu heller, eftersom ni fortfarande är kötsliga. Så länge det råder avund och strid bland er, är ni då inte kötsliga och lever som alla andra? Om en säger, jag håller mig till Paulus, och en annan, jag håller mig till Apollos, är ni då inte som folk i allmänhet? Och ändå så är denna församling i staden Korint ett gudstempel och en Guds åker. Hur då? Jo, för att Paulus hade planterat evangeliet i dess mitt. Apollos hade vattnat och Gud hade gett växten, vers 6. Och så blev de en Guds åker. Han använde bilden av församlingen som ett tempel. Grunden som var lagd är Kristus Jesus. Ordet församling i Bibeln, eller kyrka. Vad kommer det här ordet kyrka ifrån? Egentligen så finns ju ordet kyrka inte i Bibeln. Ordet församling, ekklesia, det betyder ju alla de församlade. Så enkelt är det. Ordet kyrka, det börjar man ersätta ordet församling med under ganska tidigt i kyrkans historia, och det betyder helt enkelt Herrens eller Herrens hus. Man är lite osäker på ursprunget, men Herrens eller Herrens hus. Och man kan använda det begreppet om man vill, men vi använder ordet församling idag. Det förekommer som en beskrivning av alla troende i alla tider kollektivt, alltså alla kristna. Och det används om de som samlas kring evangelium, ord och sakrament rent fysiskt på en särskild plats till exempel. Någon gång så förekommer också ordet församling om de kristna i en viss region. Till exempel om du läser Apostlagärningarna 9 och 31. Församlingen i Judén, Galileen och Samarien. Här är det i singularis. Så församlingen i Judén, Galileen och Samarien. Det kan förekomma också i den bemärkelsen. Men att människor faktiskt fysiskt möter varandra och tillsammans utgör församlingen. Det gör inte denna beståndsdel, den mindre församlingen, den yttre skaran, till någonting mindre gudomligt. Sammansättningen av orden Guds och församling. Guds församling eller Guds församlingar eller Kristi församling. Det förekommer på en mängd olika ställen i Bibeln. När jag satt och skulle gå igenom, jag har gått igenom alla texter i Bibeln som handlar om församlingen när jag skulle förbereda det här. Det var därför det tog ganska lång tid. Då så slogs jag av så många gånger det står Guds församling om lokalförsamlingen. Om mindre församlingar av troende. I de flesta texterna syftar man på faktiska församlingar. Samlingar av kristna. När det står Guds församling. Snarare än det här, den här helheten. Alla kristna överallt. När aposteln talar till exempel till de äldste i Efesus och om deras uppdrag, så förklarar han för de här äldste att det är den helige ande som har satt er, ni här i Efesus, ni äldste, till att vara herdar i Guds församling här, som han har köpt med sitt eget blod. Apostlagärningarna 20, vers 28. Det är alltså inte någonting abstrakt som aposteln talar om, utan faktiska samlingar av troende som de äldste hanterade som herdar. Dessa var Guds församling. Och över dessa var de förordnade av den helige ande som herdar och ledare. Det är alltså inte så att den faktiska skaran av troende som kallas församling eller kyrkan är någonting mänskligt som vi har skapat. Eller att det är bara någonting praktiskt. Utan det är någonting som Gud står bakom. Apostlarna skriver till faktiska grupper av kristna som benämns Guds församling. Det är alltså Gud själv som står bakom dessa samlingar. Som vi nämnde tidigare så förekommer ordet begreppet ekklesia eller församling, kyrka, både som någonting som handlar om alla troende i alla tider och den faktiska samlingen av människor runt evangelium i ord och sakrament, till exempel på en ort eller i en region. Det betyder inte att det är två helt olika saker. Jag ska senare förklara varför. Låt oss först se på kyrkan som summan av de utvalda. Hebreerbrevet 12, vers 22-24. Ni har kommit till Sions berg och den levande gudens stad, det himmelska Jerusalem och änglar i mångtusental, till en högtidsskara, en församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen, till en domare som allas gud och till andarna hos de rättfärdiga som nått fullkomlingen. Ni har kommit till det nya förbundets medlare Jesus och till det renande blodet som talar starkare än Abels blod. I Hebreerbrevet så skriver författaren till en församling i Judén, troligen i eller i närheten av Jerusalem. Det var judar som hade konverterat till kristendomen. Och i det tredje kapitlet så beskriver han hur de kom till tro. Vers 1. Därför heliga bröder, ni som har fått del av en himmelsk kallelse, se på Jesus, den apostel och överstepräst som vi känner oss till. De hade blivit kallade genom evangeliet och de uppmanades nu att se på Jesus. Och anledningen till att de behövde se på Jesus, det var att några höll på att glida bort ifrån tron. Och därför skriver han kapitel 12, vers 15. Se till att ingen går miste om Guds nåd och att ingen bitter rot skjuter skott och vållar skada och många smittas. Ett sätt att komma bort det var att undvara, undvika, hålla sig borta från församlingens gudstjänster. I det 10:e kapitlet så läser vi i vers 25: låt oss inte överge våra egna sammankomster, som en del har för vana, utan uppmuntra varandra, detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. I det 12:e kapitlet så visas vad vi undvarar. Vad är det vi undvarar när vi inte kommer samman med på sammankomsterna? Ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, och till änglar i mångtusental, till en högtidsskara, en församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen. Det är församlingen, eller kyrkan i egentlig mening. Det är Sions berg och den levande Gudens stad. Det vill säga, den plats där Gud lovar sin närvaro. Det var ju i Jerusalem som templet fanns. Templet som var byggt på Sions berg. Där var Guds närvaro utlovad. Där vid förbundsarken i templet. Och så säger han: ni mottagare av brevet, ni har kommit redan till Sions berg, till det himmelska Jerusalem. Jesus ger stora löften till den skara där två eller tre är församlade. Vad säger han? Matteus 18:20. Där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Jesus är där, både andligt och i det heliga sakramentet. Det är där han lovar sin närvaro. Och i vers 19 i samma kapitel, Matteus 18, vers 19, så säger han om två eller tre, alltså observera, två eller tre som kommer samman, församling. Om två eller tre här på jorden, alltså inte uppe i himlen, utan här på jorden. Och två eller tre här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så ska de få det av min fader i himlen. Det är samma skara. Och till denna skara så ger han ett löfte om bönhörelse. Det är den skaran han i vers 18 lovar himmelrikets nycklar. Allt vad ni binder på jorden ska vara bundet i himlen, och allt vad ni löser på jorden ska vara löst i himlen. Och i vers 17, om ni tittar på vers 17, så ser ni att den här skaran som han pratar om, det är ju församlingen. Säg det till församlingen, ekklesia. Det räcker med att citera de här verserna för att man ska ställa sig verkligt undrande inför tanken att man lika gärna kan vara kristen på egen hand. Församlingen i egentlig mening är, förklarar Hebreus författare, en församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen. Och dessa som är församlingen är alltså de utkorade, de utvalda. Och det är om dessa som Jesus säger. Vad säger han om den här församlingen? Han säger att helvetets portar kan inte få någon makt över dem. Eller skall inte få någon makt över dem. Över vad då? Över församlingen. Ibland glömmer vi hur stort det är att vara en medlem i Kristi kyrka. Och det påminner oss aposteln om i Efesierbrevet 1, vers 18-23. Jag ber att era hjärtan ska upplysas så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till, och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga, och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam. Med denna kraft verkade han i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, över alla furstar och väldigheter, makter och herradömen. ja, över alla namn som kan nämnas, inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gav han åt församlingen. Aposteln ber att församlingen i Efesus ska upplysas i sina hjärtan, så att de ser vilket hopp de har kallats till och hur rikt hans arv är bland de heliga. Och ordet de heliga används om de kristna i församlingarna. Så hälsas till exempel församlingen i Kolosse. Kolosserbrevet 1, vers 2. Det heliga i Kolosse, det troende, bröderna i Kristus. Och församlingen i Korint. Guds församling i Korint, det som helgats i Kristus Jesus, det kallade och heliga. Första kor 1 och vers 2. De är heliga därför att Gud genom Kristi blod har gjort dem heliga. De har tvättats rena genom hans försoning. Och Paulus vill i Efesierbrevet kapitel 1 påminna dem hur stark hans makt är i oss som tror. Det är kraften, det är samma kraft som han använde, som användes när Jesus fördes upp ur graven. Gud har satt honom på sin högra sida i himlen som kung över allt och alla. Gud lade, skriver han i vers 22, allt under hans fötter. Och honom som är huvudet över allting, honom, Jesus, gav han, vers 23, åt församlingen. Det är alla troende kollektivt, överallt, i alla tider. Men att denna församling inte bara är ett abstrakt begrepp, utan vad som faktiskt finns och verkar i denna värld, det visar han i det tredje kapitlet i samma brev när han talar om sitt budskap. Efesierbrevet 3, vers 8-10. Jag, den ringaste av alla heliga, har fått denna nåd att bland hedningarna predika evangeliet om Kristi outgrundliga rikedom och upplysa alla om hur denna hemlighet förvaltas. Så från evighet har varit dold i Gud, alltings skapare. Så skulle Guds vishet i sin mångfald nu genom församlingen göras känd för härskarna och väldigheterna i den himmelska världen. Evangeliet är, förklarar han, en vishet. Han har fått nåd att predika denna vishet, eller hemlighet som man också kallar den, bland hedningarna. Så skulle Guds vishet i sin mångfald nu genom församlingen göras känd. Det är alltså inte individer i sin egen vrå, utan det är genom Guds församling, kollektivt. Det är den skara som han har gett himmelrikets nycklar och befallt gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Han pratar i pluralis. Gå ut, ni. Inte gå ut, du. Han säger, gå ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut. Matteus 28, vers 19. Guds luften, Guds tanke, handlar alltså inte om något privat religiöst, utan om vad de skaran av troende tillsammans är och gör. Dessa församlingen har Gud bestämt att göra vad då? Guds vishet känd. Och låt oss nu gå till det femte kapitlet i samma brev, Efesierbrevet. I detta kapitel, från den 25 versen, talar aposteln om den kärlek mannen ska hysa till sin hustru. Och han liknar den vid vad då? Jo, vid Kristi kärlek till sin församling. Vers 25. Ni män, älska era hustrur så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den för att helga den, sedan renat den genom vattnets bad i kraft av ordet. Ty han ville ställa fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck eller skrynkla eller något annat sådant. Helig och fullkomlig skulle den vara. På samma sätt är mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp. Den som älskar sin hustru älskar sig själv. Ingen har någonsin hatat sin egen kropp, utan man ger den näring och vårdar den, så som Kristus gör med församlingen, eftersom vi är lemmar i hans kropp. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska vara ett. Denna hemlighet är stor. Jag talar om Kristus och församlingen. Men vad er angår ska var en älska sin hustru som sig själv, och hustrun ska visa sin man vördnad. Kristus har älskat församlingen. Han talar i ental. Ska man här säga att det självklart handlar om den universella församlingen, alltså alla kristna överallt, den osynliga kyrkan? Ja, fundera på det. Kristus har älskat församlingen, offrat sig för den. Kristus älskar sin församling. Och kärleken mellan Gud som brudgummen och församlingen som bruden, det är ett språkbruk som är hämtat ifrån Gamla testamentet. Vi läser om Hosea, hur han liknar Guds församling eller Guds folk vid sin egen fru. Gud älskar henne precis som Hosea var satt att älska sin egen fru. Hans fru var inte på perfekt, Hoseas fru. Hon var ju en sköka. Men inte heller Guds folk är perfekt. Guds folk var otrogen mot Gud, precis som Hoseas fru var otrogen. Men församlingen är ändå ställd inför Gud, vers 27, i härlighet, utan fläck eller skrynkla eller något annat sådant. Och förklaringen till det ges i verserna efter. Hur kan det vara så? Jo, för att Kristus har offrat sig för församlingen och gjort den helig. Han har renat den genom vattnets bad i kraft av ordet. Det är så Gud renar församlingen. Vattnets bad i kraft av ordet, som vi lär oss i katekesen, som vi har hört idag. Hur kan vatten åstadkomma så stora ting? Det är inte vattnet som gör det, utan Guds ord som är med och i vattnet, och tron som litar på ordet, som är förenat med vattnet. Utan Guds ord är vattnet bara vanligt vatten, men med Guds ord är det ett dop, det vill säga ett nåderikt livets vatten och ett bad i nyfödelse i den heliga ande. Församlingen är alltså de som renats genom dopet. Det dop som Kristus har befallt sin församling att förvalta i sin missionsbefallning. Och i vers 29 så förklarar aposteln att Kristus ger denna församling näring och vårdar den. Och här kommer det intressanta. För här använder han bilden av församlingen som en kropp, där Kristus är huvud. Det finns bara en kyrka, och det är ju Kristi kyrka. Men samma bilden av församlingen som kropp, den använder han ju i Romarbrevets kapitel 12 och i Första Korintherbrevets kapitel 12. Eller hur? Och där är det ju, handlar det ju om den lokala församlingen. Där vi har en kropp med olika lemmar som har olika funktioner och samverkar med varandra, ni vet. Och hur hänger det här samman? Talar Bibeln om församlingen som den universella osynliga kyrkan, eller som de som samlas kring ord och sakrament, till exempel lokalt i den lokala församlingen? Till exempel, församlingen kan organisera sig på olika sätt, som vi såg att ibland förekommer begreppet om regioner. Talar Bibeln egentligen om helt olika saker i olika texter? Kollektivt, när vi pratar om helheten, då är ju alla troende Kristi församling eller kyrkan. Men den lokala församlingen, den är också ett uttryck för begreppet Guds församling, Guds kyrka. Lokalt gestaltas hans kropp, samtidigt som hans kropp också är alla troende överallt i alla tider. Det finns egentligen ingen motsättning här. Men hur kan en lokal församling, där det också kan finnas icke-troende, alltså sådana som vi läste om, som avbildar kristen tro, vara Guds församling, vara Guds Sion, vara Guds Jerusalem, vara Kristi brud, vara Guds vingård, vara Guds tempel? Hur kan det gå till då? Kan en icke-troende som bara hör till det yttre höra till den församlingen och också sägas vara en del i Kristi kyrka? Ja, svaret är att de som hör till församlingen och efter vilka församlingen betecknas, det är bara de som helgats i Kristus. De som är födda på nytt och troende. Också när det gäller den lokala församlingen och samfundet. Att andra tillskrivs begreppet församling i olika brev, kallas församling, det är bara för att församlingen äger sitt namn och sitt berättigade enbart genom de sanna Guds barn som finns i den yttre skaran av människor. Hoppas att det inte låter för teoretiskt här, men alltså man brukar tala om synekdoke. Det är ett retoriskt, språkligt stilmedel som Bibeln använder på ganska många ställen. Synekdoke kallas det för. Ja.
Jesus säger att ogräs och
växer tillsammans.
Ja. Mm.
Ja, jag kommer lite in på de sakerna. Jag skulle säga det att när det gäller detta, det är alltså att hur kan hela den här skalan kallas för församling trots att alla inte är tillhör församlingen i egentlig mening? Jo, synekdoke, det är när en del får ge namn åt en helhet. Det är till exempel när vi, ett exempel på en synekdoke, det är till exempel när vi ber om dagligt bröd. Giv oss idag vårt dagliga bröd. Ja, men vi syftar ju inte bara på bröd. Utan vi syftar ju på hela livssituationen, på mat. Men begreppet bröd blir en del som får beteckna helheten. På samma sätt är det när det gäller begreppet församling. De troende, de pånyttfödda i församlingen ger namn åt helheten. Men egentligen så är församlingen bara de som är Guds barn i församlingen. Namnet kyrka eller församling ges som namn till den stora hopen av människor som samlas kring ord och sakrament. Inte för att alla med nödvändighet är sant troende. Det är de sant troende inom denna yttre skara som får ge namn åt helheten. Och det är också så att man kan inte med säkerhet avgöra vem som är sant troende eller ej. Den frälsande tron är ju någonting mellan Gud och personen. Som vi läser i Andra Timoteus 2, vers 19. Herren känner de sina. Gud vet vilka som är hans. Vi vet inte det med 100% säkerhet. Så när vi talar om kyrkan både lokalt och universellt, så är det alltid primärt Guds sanna barn vi talar om. Även om de som samlas kring ord och sakrament är en skara människor där man inte med säkerhet kan urskilja sann tro. Ändå, trots att vi inte kan veta, så ska vi erkänna som broder eller syster de som bekänner vår tro. Så när Adina har bekänt vår tro, som vi har gjort idag i samband med vår konfirmation, så har vi fått en bekännelse som uttrycker ett syskonskap. Och då ska vi betrakta den, på grundval av bekännelse, den eller den personen som en syster eller broder. Eftersom vi inte kan rannsaka hjärtat som bara Gud ser, då ska vi alltså acceptera den bekännelse som människor avger som ett uttryck för den tro som han eller hon har. Och vad är det då för bekännelse? Jo, det är bekännelsen till allt Guds ord. Det handlar inte om att man vet om allt som står i Bibeln. Det handlar inte om att man har förstått allt som står i Bibeln. Men man tror att allt vad Gud säger i sitt ord är sant. Man avvisar ingenting som Gud säger i sitt ord. Som vi läser i Johannes evangeliet 14 kapitel från den 23 versen. Jesus svarade: om någon älskar mig håller han fast vid mitt ord. Och min fader ska älska honom och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom. Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord. Att tro på allt vad Jesus säger, det är det som är ett kännetecken på att man är ett Jesu får. Johannes 10, vers 24. Och till 27. Citerar en del ur det. Ni tror inte, därför att ni inte hör till mina får. Mina får lyssnar till min röst och jag känner dem och de följer mig. Johannes 10, vers 1-5. Kan jag också citera en del ur den textsammanhanget. När han fört ut alla sina får går han före dem och fåren följer honom, därför att de känner igen hans röst. Men en främling följer dem inte, utan flyr bort från honom, därför att de inte känner igen främlingars röst. Därför är församlingen en gemenskap av de som bekänner sig till allt Guds ord. Vi kan inte dela gemenskap med människor som säger att de tror på Bibeln, men i något avseende så märker vi att de förnekar delar av Guds ord. Och det är som sagt var, som jag sa tidigare, det är inte samma sak som att säga att alla i församlingen har förstått allting i Bibeln eller lärt sig allt, men församlingens offentliga bekännelse måste vara bekännelse till allt Guds ord, till hela Bibelns lära. Och där tar vi en paus.